Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej poddkompisar!
Hej!
Hej, hej!
Hej Anders!
Hej!
Hej praktikant Malin!
Halloj!
Hur känns det nu då?
Bra!
Bra?
Bra! Det känns som att... Jag har åkt i en glad liten torktumlare en stund.
Vi har precis suttit ner och pratat med det här avsnittets gäst, Jonas Hallberg, som vi känner som superstylisten. Och handen på hjärtat, hade ni några, hade ni en liten förutfattad mening innan ni träffade honom så här?
Jättemycket.
Jag trodde han skulle prata all del.
Och vilket han gjorde.
Nej, men jag
fick dra ur honom allt.
Vettiga saker.
Exakt. Jag var nog faktiskt så stram och sträng att jag trodde att han var rätt ointressant. Alltså att det var mer yta än vad det var person och hjärna.
För de gångerna vi har träffat honom tidigare, då har det varit när han varit gäst i morgonprogrammet och man det kommer på morgonen och allt är lite yrsligt och det är mycket folk och så säger man hej, och så är det 3 minuter och så kommer det låta och så du vet så. Mm.
Och så ska man säga hej och hej då också. Det hinner man ju inte med någonting. Det är det som är så bra med den här podcasten, ja. Sveriges bästa podcast.
Just det. Mm.
Vi har precis då alltså suttit i en timme med Jonas Hallberg. Säg lycka till Jennifer att klippa ner det. Till alldeles lagom. Och innan vi ska släppa lös Jonas här i din podcast så ska vi passa på att tacka vår sponsor Unionen. Det är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och också landets största tjänstemannaförbund. Vi är jätteglada att ni är med och sponsrar den här podden. Och Unionen, som ni som har hört program tidigare här, Unionen jobbar jättemycket med arbetsfrågor förstås, men också om vuxenmobbing och mobbing på arbetsplatsen.
Och att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen.
Och det är mer aktuellt än någonsin i just det här avsnittet. Vi kommer prata rätt mycket om mobbing, både i skoltid och i vuxen, alltså bland vuxna också.
Och framförallt när man kommer tillbaka lite efter sommaren och kanske man ska tänka över hur man faktiskt agerar och är mot sina vänner. Och man ska ju då i alla sammanhang vara som man själv vill bli behandlad, tycker jag.
Ja. Det är väldigt viktigt. Och är det så att du som lyssnar på det här har ett jobb och känner att det där måste vi jobba med på vår arbetsplats, så kan man gå in på unionen.se och läsa. Där har massa bra tips på hur man kan påverka sin arbetsplats. Jonas känns som att han påverkar sin arbetsplats precis så som han vill, för han jobbar precis med sig själv.
Det gör han. Och han påverkar alla rum han kliver in i positivt.
Ja, fantastiskt, fantastiskt roligt var det att sitta ner med Jonas. Jag hoppas att du som lyssnar också får ett härligt sällskap här av oss och Jonas.
Gry och Anders med gäster.
Anders Timell, är du beredd?
Jag är med.
Jonas, är du med?
Ja, ja.
Malin, är du med?
Jajamän.
Då säger vi välkommen till Gry och Anders med gäster, till superstylisten Jonas Hallberg!
Tack snälla! Det är underbart att vara här.
Toppmodel Jonas.
Yes, och nu är vi verkligen toppmodel, för nu är det liksom dags för ny säsong.
Ja, ja. Låt oss tala om den. Men vi måste säga, kul att se dig igen. Sist vi sågs var när vi sände vårt program ifrån Los Angeles.
Exakt! Ja, gud, det är länge sedan nu. Mm. Ja, det stämmer. Det har hänt mycket sedan dess.
Det var precis i början på 2015.
Mm. Stämmer, för då när ni var där, det var typ, i den vevan, det var då jag kom hem till Sverige, jag tog med mig Antonio, jag tog med mig Chiquita, min lilla chihuahua. Jag var med i Let's Dance, efter Let's Dance flyttade vi till Mexiko. Det är ungefär 1,5 år som jag lämnade Los Angeles och bor i Mexico City nu.
För jag kommer ihåg att du peppade för Mexiko-flytten, yes! Och så lite nervös också. För
supernervös! Jag var verkligen det.
Och du har börjat bryta på spanska här.
Sí, hola. Mm-hmm. Hablo mucho español. Nej, men jag försöker, jag menar. Men det blir så att jag och Antonio, vi snackar liksom engelska. Men jag känner att ska man bo i Mexiko, jag vill bo kvar där, för jag trivs verkligen. Men jag måste verkligen sätta spanskan lite mer, för folk är otroligt dåliga på engelska. Så det är liksom som ett måste. Men det kommer, hoppas jag.
Men är det inte svårt att anpassa sig till ytterligare ett nytt land?
Vet du, jag kände så här att när vi beslutade om att Antonio var i Los Angeles eller Kalifornien i nästan 11 år. Och så sa han det, så här, gud, jag funderar på om man skulle flytta tillbaka till Mexiko. Och då blev jag så här, yeah, let's move to Mexico. För jag känner att jag har gjort så många äventyr i mitt liv. Jag var bland annat i London i nästan 9 år. Sen efter det så blev det Los Angeles i nästan 9 år.
Och så
kände,
länge?
Alltså. Ja, så jädrans länge. Så kände jag vill ha ett äventyr till. För man blir liksom inte yngre. Man blir liksom äldre. Även om jag tror att jag är 25 fortfarande så har jag faktiskt fyllt 45. Believe it or not. With this beauty. Nej. Men då kände jag det att jag vill ha liksom ett äventyr till. Och då kände jag det så här, jag älskar så här liksom latinos, jag älskar Latin America, jag gillar maten, vädret, palmerna, chock. Jag menar, det är lite som har bott i Los Angeles och man har sprungit som stylist i alla showrooms och liksom nere på Rodeo Drive. Det är lite, believe it or not, Rodeo Drive slängd i väggen. För det som är bra i Mexiko, deras shoppingmalls, Saks Fifth Avenue, Palacio Herrero, alla de här varuhusen. Det är så glammigt. Och det är glammigt på riktigt.
Prisbilden då, hur ligger den?
Ni kan komma till Mexico City och bo på ett supercoolt designhotell. Vi pratar 100 dollar natten, 700-800 kronor natten.
Men du säger att springa i, som stylist i butiker och så.
Ja.
Gör du det nu? Vad jobbar du med nu?
Nej, nu så frilansar jag till Condé Nast. Så jag gör saker till Vogue, GQ och Vanity Fair i Mexiko.
Som stylist?
Som stylist. Ja. Och sen så har jag börjat gjort mer och mer tv-saker här hemma i Sverige. Och jag älskar det. Och det är så härligt att göra tv och det är kul att göra radio. Allting nu, jag menar, jag vill inte glömma bort stylistbiten helt. Men jag ändå jobbar som stylist i 22 år. Så jag brinner för att göra någonting annat. Och eftersom min man, Antonio, är kock, så känner vi det att vi vill öppna upp och ska öppna upp vårt bed and breakfast. Och det har vi pratat om länge nu, så vi håller verkligen på och jagar och hittar vårt ställe.
Förstår Antonio svenska?
Antonio förstår ytterst lite svenska.
Jag bara tänker att när du säger hans namn, ordet kock i samma mening. Sitter i samma rum nu.
Ja, jag tror att Antonio förstår. When I'm talking about, I'm saying that you are a cock in Swedish. You know, cock is not so nice in Swedish. You know, it means something else. But you know it means chef, right? Yes, yeah, yeah, you know. Men han är fantastisk. Han är så bra att laga mat. Så vi ska i alla fall öppna upp ett litet bed and breakfast. Och vi håller faktiskt på att leta.
Här i Sverige?
Nej, i Mexiko. Så vi håller på, vi har lite folk som letar nu. Vi pratar max 10 rum. Vi ska ha en liten restaurang som ska heta Antonios. Med ett litet blinkande hjärta. Vi vill ha en liten bar, cocktailbar som ska heta Chiquita. Med massor med bilder på vår lilla chihuahua, för hon älskar att bli plåtad. Och sen ska stället heta La Casa Papi. Och då ska det vara som sagt max 10 rum. Och de är baserade.
Jag älskar det här.
Det här är ett bra koncept. Och det ska vara baserat efter de tjejerna som jag har jobbat med i Hollywood, som jag känner att jag har fått mest kontakt med. Så ett rum ska heta Cameron, efter Cameron Diaz. Då är det bara mina omslagskampanjer med Cameron Diaz. Ett rum heter Scarlett Johansson. Ett Charlize, bara Charlize Theron. Cindy Crawford.
Men får inte några av tjejerna då blir lite sura för att
måste du fråga om lov?
Nej, inte det här, för det här är liksom mina bilder.
Jo, och sen, men är det ändå så att du bara hör Scarlett, är det okej med Scarlett rum?
Nej, där
det
känner jag
inte
att, nej, men det känner jag, liksom, det här är mina jobb och mina grejer. Så jag kommer liksom inte gå till deras publicister och säga att jag ska ha ett rum som heter Scarlett.
Om jag checkar in det, vilket rum får jag då?
Åh, då får man, du ska få något fabulous. Jag tror Cameron kommer att bli mitt bästa rum. Då får du det. Och du bor i Cameron. Och sen är båda blonda så här.
Var får Anders bo i?
Åh gud, vad ska Anders få bo i? Han måste få bo i något sexigt och härligt och något stort rum, tror jag.
Ja, det behövs.
Ja, jag tror det. Så Godzilla får plats också.
Och Malin då?
Godzilla.
Och Malin får bo, du får bo i någon av mina modelltjejers rum. Jag tror att typ Adriana Limas, hon ska få ett rum. Mm. Och sen ska jag vilja Alessandra Ambrosio också. Så du får något så här Victoria's Secret room.
Alessandra Ambrosio, det är ju hon som jag följer på Instagram.
Ja, alltså, härlig.
Det är så coolt med henne, för hon har ju barn.
Ja, absolut.
En verklig toppmodell, brasiliansk.
Ja, värsta.
Magic.
Ja, hon är underbar.
Mm. Vi har en liten tradition i den här podcasten med att vi vill kolla av de 5 första med våra gäster.
Ja.
Och det första då är Jonas Hallberg, det första jobbet du hade?
Det första jobbet, ett av de första jobben i alla fall, var när jag gjorde Svenska L och jag gjorde brittiska designers med Naomi Campbell.
Men har du bara varit stylist?
Vad sa du?
Har du bara jobbat som stylist?
Nej, du tänker på innan?
Ja, eller? Men så här, första jobbet.
Nej, jag har jobbat på restaurang i 100 år.
Jag får mig också att du jobbade som frisör, så att jag lärde känna dig på Klippoteket, eller var det för att du hängde där?
Nej, jag hade ganska mycket så här bekanta så.
För men vi fightade som, jag sa att du inte varit frisör, Anders sa att du visst var frisör, det är det vi bråkade om innan.
Nej, jag har faktiskt aldrig varit frisör, men...
Tja, då vann jag! Kan vi bara hålla kvar vid det lite?
Men där ni båda förmodligen har sett mig innan, det var, jag jobbade ju som servitör på Café Opera under en 7-årsperiod. Början, mitten,
där
början 90-talet. Slutet 80, början 90-talet. Ja, där. Så där vet jag att jag har sett dig flera gånger i alla fall. Och det var där mycket rykten om Anders Timell liksom försik också.
Så Anders, säg
bra då. Rykten dock.
Bra rykten om Godzilla.
Tack. Säg det då.
Att Gry hade rätt, att det var inget annat än servitör.
Bra där. Ja. Bra där, Gry.
Var du bra servitör?
Jag var en... Om de kallar mig superstylist nu så vill jag faktiskt säga att jag var nästan en superwaiter. Oj. Nej, men jag var så bra, så jag var så pass bra och jag var verkligen så här honored. På den tiden var Werner Fögli var hovtraktör och han hade även hand om Café Opera och Operakällaren. Jag hade slutat jobba på restaurang men fick en förfrågan när hans majestät konungen fyllde 50 år. Så jag fick en förfrågan ifrån hovet om jag ville servera på middagen till kungen på slottet. Nej. Och då hade jag hand om alla kronprinsar och kronprinsessor i Europa. Det var mitt bord. Nej. Med Victoria och alla så. Och det var fantastiskt, och det var så roligt för då var jag den enda redan på den tiden så mycket, så jag brukar alltid säga så här: jag ska gå ner i vikt, jag ska fixa min kropp, jag ska bli deffad, bla bla bla, men även på den tiden var jag den enda servitören som inte riktigt kunde knäppa den här jackan. Och det var ändå fantastiskt, för de här kläderna som de har på de här middagarna köpte Gustav den tredje in under franska revolutionen, många av de här kläderna tillsammans när han, för han var ju liksom våran fjollkung, och han köpte in det tillsammans med Marie Antoinette. Hur fabulous! Och jag kunde inte stänga den. Alltså, så jag var den enda servitören som hade upp en jacka med vita handskar liksom.
Magiskt. Det bästa med dig är att du kan ju, du är den enda som kan servera så inför kungligheter och kommer iväg.
Ja, and I got away with
för
it!
För det är precis du.
Om vi hoppar vidare till din första lägenhet, minns du den? För du flyttade väl från Köping för att bli au pair, men då flyttade man ju hem till någon.
Exakt, för jag bodde ju, precis, så det var ju också lite så betalt, men då bodde jag hos en familj ute i Djursholm. Och det var också, wow, det var fantastiskt. Hon var flygvärdinna, han var en stor chef. De bodde nästan vid Framnäsviken i Djursholm. Och hade söner som bara älskade att spela fotboll. Och jag hatade att spela fotboll. Och jag och mamman, jag glömmer aldrig. Mamman var så fantastisk. Mamman hette Karina, tyckte hon var så skitsnygg och chic. Och hade så SS-dräkt på sig och klackar. Så jag var ju mer så här, jag ville ju mer hänga med henne. För ut och käka luncher och träffa hennes väninnor och så. Och passa de här jävla ungarna som bara ville spela fotboll. Det var ju så här nightmare.
Det är den enda som säger SAS.
Vad sa du?
SAS.
Ja, SAS, Scandinavian Airlines System. Welcome on board.
Alltså jag känner igen den här bilden, för jag började en kille i min klass när jag gick i tvåan i skolan. Kristoffer och hans mamma var flygvärdinna. Och det var så här, varenda föräldrar, men så fort mamman skulle med så satt vi bara tittade på henne med hennes långa bruna hår. Hon var så slank och snygg och, alltså hon var så här, så fin. Och man bara drömde om att vara flygvärdinna.
Jag älskar också det. Jag alltid älskar så här, jag kollar alltid The Cabin Crew oavsett vilket bolag. Jag älskar så här, om man flyger Lufthansa eller någon, du vet när de, så fort man går ombord, så ibland så behåller de handskarna på och de har lilla scarfen, och sen efter då så tar de bort handskarna och scarfen och byter lite. Jag tycker det är så skit.
Jag lyssnar, den här podden finns ju enklast att hitta på Radio Play. Och här på Radio Play finns en annan podd som heter Viktor och Faros podcast med Faro och Grot. Fantastiska Faro. Han älskar också, jag har precis lyssnat på ett avsnitt där han älskar ju flygvärdinnor så fruktansvärt mycket. Det är några avsnitt sen som de verkligen går loss i den här kärleken till flygvärdinnan, och jag tror Viktors analys är att det handlade om att Faro egentligen ville ha alla killars uppmärksamhet. Att det är därifrån det liksom kom.
Men jag tror också nästan, jag vet inte om det är en liten gay-grej också, att vi gillar det.
Då rekommenderar jag att flyga Air Dolomiterna. För att de tjejerna där och
det lilla männen, flygbolaget.
Ja, det lilla flygbolaget. De kör skaffsarna. De kör allting. En liten båtmössa. Det är handskar. Väldigt sådär handskar. Och då är det en kvinna som tar av sig. Och männen är... Det är liksom både, det är inte så jäkla mycket hen, och ibland behöver det inte vara det, tycker jag.
Eller? Fast,
på tal om det så säger också Farao det, att han är inte född till man eller kvinna, han är född till flygvärdinna. Så att han har liksom gått förbi kön och bara är flygvärdinna.
Ja, det är underbart.
Men, hur var det nu med första lägenheten? Hamnade vi där?
Ja, jag hade en liten lägenhet som jag faktiskt hade under Café Opera-åren i Stureby i södra Stockholm. Som jag hade massor med så här modellplanscher och grejer på den tiden. Det var helt såhär, gud så trash. Jag tror till och med att jag hade någon så här supermodel som jag tog ut affischer och satt med såna grejer som gardinkappa. Så hade jag massor med sådana liksom. Alltså det var så trashigt.
Första förhållandet?
Första långa?
Nej, första någonsin.
Det var en kille som hette Thomas som bodde i Stockholm och raggade upp mig när jag jobbade på Café Opera. Det var typ den första.
Var det ingen tjej i skolan och
sådär? Nej, men jag har inte det. Och det är många som frågar mig, har du varit med någon tjej någon gång? Och jag måste säga det, att jag menar, som gay så har nästan alla varit med en tjej någon gång liksom under tonåren. Men jag har faktiskt aldrig varit. Så jag är såhär, the true virgin gay guy vad det gäller kvinnor.
Har du inte pullat någon ens?
Aldrig, jag har aldrig liksom, jag har typ kysst tjejer, men jag har liksom aldrig typ så här slickat på bröstvårtor eller varit ner med någon. ja, finger eller whatever där nere. Jag har aldrig gjort det, men jag sa det så här till min kompis i LA också när jag fyllde 40. Så kände jag så här, bara, men gud, jag måste ju vara med en kvinna. Så jag sa, jag drar till Vegas, hittar en cool strippa. Det är en menyr i Vegas. Du bara går dit och så bara kollar man så här, pages. Och så tar man någon ut av den här stripperna, så dunkar man på 190. Och så har jag gjort det bara för att få en så här ticked off my bucket list. Men det har fortfarande inte hänt liksom.
Men måste ju få stånd också.
Ja, men jag tror jag får det liksom. Jag tror fan att det skulle greja ganska bra. Nej, men då känns det, ska man vara 45? Nu är jag gift liksom, jag är gift med Antonio. Ska jag plötsligt bli såhär, vadå, man blir straight på äldre dag liksom. Jag dunkar på en brud. Och så istället liksom att man har gått ur garderoben, går jag in i garderoben och stänger dörren. Och sen bara, shit, kolla Jonas Hallberg liksom.
Tänk om du hittar hem.
Flytta till Köping år. Och köpa villa.
Oh my god, ja, precis, och bli sverigedemokrat.
Jag tror att sobrilen är nära nu.
Ja, det är det, va? Ja, jag känner det, svettningarna nu. Vi pratar kvinnor, bara komma.
Vi är fortfarande på de fem första. Jonas, första sorgen, minns du den och vilken var det?
Oh god, första riktiga sorgen i mitt liv. Det var när min mormor dog i cancer när jag var typ 13 år, för min mormor var allt. Eftersom jag hade så himla jobbet med min mamma, så var min mormor den här, hon bodde också i Köping, så var mormor den personen som man alltid sprang iväg till och bodde hos. Så jag bodde nästan mer hos min mormor och låtsas morfar än vad jag gjorde hos min mamma. Och alltid sen när det var skolavslutning så var det väldigt mån om att min mormor kom till skolavslutningen, vilket hon alltid gjorde. Och min mormor var väldigt chic, för min morfar, Kurt Hallberg som han då hette, som dog som sagt när mamma var 15 år, han var hovjuvelare med sin bror i Köping. Så min mormor hade otroligt mycket smycken. Och alla i Köping kallade min mormor för fru Hallberg. Och jag var alltid så fascinerad över det. Så när min mormor som sagt blev sjuk och dog, det var liksom kraschet i mitt liv, måste jag nog säga.
Och vem tröstade du hos då?
Då tröstade jag mig hos min låtsasmorfar, som också betydde väldigt mycket för mig. Men min mormor liksom, hon fick aldrig heller veta liksom att då var jag så här 13-14 år, och det är klart att jag kanske sneglade på killar, men det var ingenting jag pratade med min mormor om. Så jag vet ju inte heller hur min mormor hade tagit det om hon hade levt. Nej. Så jag vet inte, jag tror att hon hade tagit det säkerligen fantastiskt, för hon var en fantastisk kvinna, men man vet inte. Nej. Så allting är någon mening med livet liksom, allting. Men det var väldigt hårt, faktiskt.
Minns du det första bröllopet som du var på?
Ja. Eller ett, oh gud, det är svårt här. Jag börjar bli så jävla gammal så jag börjar bli senil. Men ett av de första var min kompis Hellan när hon gifte sig med sin Mats för typ 100 år sedan. Det var ett av mina första och bästa bröllop, som verkligen var så här, bara wow, vad häftigt där med bröllop. Sen har man varit på många, många bröllop genom åren. Jag älskar bröllop. Nu nyligen så var jag toastmaster för Ashley, min gamla assistent från Los Angeles, när hon gifte sig med hennes Derek. I USA så är det bara, jag tror att det typ är brudens far, brudgummen, best man. 3 eller 4 personer håller tal i USA på ett bröllop. Men jag fick till 18 talare. Så det var tal hela tiden.
Och du var 5 av dem.
Ja, jag pratade ju innan och efter varje tal. Så jag pratade nonstop i 5 timmar.
Har du stylat mycket bröllop? Har du alltså,
nej, faktiskt aldrig. Nej.
Och ingen så här fotograferingar av bröllopsklänningar?
Nej, ingen så här wedding planner eller wedding stylist.
Eller är det en sån här grej som...
Ja, det tror jag väl.
Ja, det har man.
Du är gift, va?
Mm. Ja,
Gry. Ja, du hade trots det, eller?
Alltså, nej. Gry.
Nej.
Man har inte det.
Jag vet inte om man
inte
har det.
Det älskar det. Jag älskar det.
Jag
med. Ja, fy fan. Nu är det en 10 plus, alltså, eller hur? Inga trosor. Wow, det var en high five på inga trosor på Gry, alltså.
Kan vi ta en paus?
Oj, nu växer det byxan. Nej, jag
Godzilla!
Ja, the return of Godzilla. Titta, det sitter Antonio och skrattar.
Du berättade när vi träffade senast att du jobbade ju med mamma Jenner.
Ja, exakt. Chris, precis.
I Kardashians familjen. Att du var stylist åt henne.
Ja, exakt.
Och där har vi ju Bruce Jenner som då har blivit Caitlyn Jenner.
Ja.
Har du varit nära det?
Nej, det har jag inte. Men han har ju varit i huset och så när jag har varit där. Liksom, när jag jobbade med Chris och gjorde hennes talkshow och så vidare. Och liksom, jag har varit där med shoppinggrejer och allting. Men aldrig liksom sett liksom den här när han blir från Bruce Jenner till Caitlyn Jenner.
För att vi har en bekant som nu också är 50 plus.
Ja.
Typ. Helt plötsligt, eller för oss helt plötsligt. För förstås inte för sig själv.
Nej.
Men nu har kommit på att han har alltid velat vara, är egentligen kvinna.
Så från man nu så vill
från
han,
man och barn och all, fru och barn och hela familjen. Nu så är det verkligen bytt namn, bytt kön, bytt allt.
Så han har gjort det nu?
Nej, jag tror inte rent medicin. Nej. Eller liksom fysiskt. Men jag tror att det är på gång. Mm. Det är hela planen. Och då, det kom så himla plötsligt för oss då. Och så kom det ganska kort efter Caitlyn Jenner.
Ja, precis.
Och då tänker man så, undrar hur pass stor inverkan en sån, i och med att det får så mycket exponering i media och det pratas så mycket om det, att hur pass mycket sånt är förlösande för andra människor?
Alltså jag, förstår du vad jag menar? Ja, jag tror att det som Bruce gjorde och blev Kathleen Jenner, i och med att det var så stort, liksom, han var en part av liksom familjen Kardashian, och jag tror att det betyder så mycket för hela den här transgender och alla de som kanske känner att de har velat komma ut. Jag tror en sån sak betyder jättemycket. Men sen har han också fått, eller hon, har fått otroligt mycket skit med tv-showen, hur det klipps liksom och så vidare och så vidare.
Och i
och med att det är tv, exakt, och i USA. Så jag menar, men jag tror att allt sånt här, jag tror att också såna saker som att man pratar om att man är gay, man pratar om sexualiteter, man pratar om, till exempel som min uppväxt, det kan jag säga, som att jag har sett det i tv många gånger och radio och så vidare, att man pratar om, jag är ambassadör för maskrosbarn med folk som, med kids och så, som har vuxit upp med föräldrar i missbruk. Och jag menar, jag tycker det är skönt att prata om, och jag vill prata om att jag har blivit mobbad, att jag växte upp med mamma som hade alkoholistproblem och hon var tablettmissbrukare och så vidare. För jag hoppas att kunna hjälpa någon annan där ute, medan min bror hemma i Köping tycker det är jättejobbigt. Men han har inte dealat med det genom livet lika mycket som jag. Nu han...
För ni hade olika pappor?
Nej, samma mamma,
okay,
samma
men växte
pappa.
Upp i olika...
Exakt, så pappa tog min bror och jag växte upp med mamma. Så ibland när jag har gjort till exempel, när jag har sett hos Malou som gäst, eller jag var hos René Nyberg som gäst på Bryggan, så är min bror så här, men snälla brorsan, måste du prata om hur det var när vi var små? Och då är jag så här, Jens, jag måste det. Sorry om du tycker att det är jobbigt.
Det är din
barn då. Exakt, jag gör inte det för dig. Jag gör det kanske inte för mig så mycket heller längre, för jag är liksom lite over it liksom. Nej, men för andra, förstår du, som har det jävligt jobbigt.
Ja, men också så här, för bara för att du upplevde det, för att du upplevde det på ett sätt, så betyder inte det att din bror upplevde det på samma. Han har ju sin barndom och sin uppväxt, och den betyder lika mycket.
Ja, ja, absolut, det är jätteviktigt. Men jag känner så här, jag har haft så behov av att prata om det. Jag har behov av att känna att jag kan hjälpa andra som sitter i så här jobbiga situationer. Så ibland då har jag blivit lite med brorsan och så här, men fan liksom, jag blir lite sur att han blir liksom på, att han skäms. Jag tror att han tycker det är jobbigt, bara fan, halva Köping sitter och kollar på när du är gäst hos Bryggan och du måste sitta och berätta hur dåligt det var mellan mamma och pappa. Men han växte upp med pappa och de hade det betydligt bättre än vad jag och mamma hade det, eftersom mamma hade jävligt jobbigt med tabletter och sen blev det alkohol och man växte upp med socialhjälp.
Och du fick rycka in, du tog hand om din mamma.
Oh my god, hela tiden. Det var ju liksom, jag menar, Jens kunde ju vara ute och leka och göra sina sportgrejer och pappa tog honom på rally och hockeymatch och allting, men mamma mådde dåligt och jag fick liksom, hon sa, sorry, du kan inte leka med Stefan idag för du har tvättstugan. Så jag var ju 7-8 år och hade tvättstugan och var tvungen att åka storhandla, för hon låg ju och inte mådde så bra hemma liksom.
Lever din mamma idag?
Nej, hon är död. Och pappa är död.
Pratade du och mamma om det här någon gång när du blev äldre?
Ja, vi har pratat liksom mycket om min uppväxt och allt sådär, och hon tyckte väl ibland att hon grät mycket och gud vad du har haft jobbet och så vidare. Och
det låter ju lite nattsvart för mig.
Ja, det var så svart. Hela min barndom och allting. Och ibland när jag kommer tillbaka till Köping, eftersom min bror bor kvar där med sin fru och två barn, så är det nästan lite som, det är ganska sjukt egentligen, men det är nästan som om det inte har hänt. Det är nästan som en dimma.
Men var fick du kraften ifrån då?
Jag vet inte, jag måste ha haft någon sån här inre kraft liksom. Men hon var ändå så här, min mamma var en fantastisk mamma, så det är inte att jag sitter och beklaga mig, för en underbar människa.
Det är väl det du gör det för, inte bara för dig själv. Du verkar du klara med det. Du gör det för att de som kanske tittar och kan ta hjälp av det här och inser att titta på Jonas mår faktiskt ganska bra. Han har haft det jäkligt jobbigt och det var tufft. Och många kan känna igen sig i att det finns ett ljus i tunneln.
Exakt,
att det inte är fel på en själv, utan man är ju en produkt av sin omvärld.
Ja, och det är det jag säger till min bror också, att sorry Jens, liksom, om du tycker att det är jobbigt om jag sitter och pratar som offentligt om hur jag kände, hur min barndom var. Och det var självklart en del av Jens barndom också. Men förhoppningsvis räddar man en eller två eller tre eller fyra along the line liksom, så är det värt det liksom. Och det är det jag känner, så här, som man har fått så mycket respons. När man gör sådana program och pratar ganska mycket personligt om sig själv, hur man har haft det fram tills det här är Jonas Hallberg idag. Och han är fabulous eller funny eller whatever. Men man får så fantastisk respons ifrån folk där ute. Alltså, det är helt sjukt. Du vet, så här, på Instagram direkt och folk ska skriva på Facebook och meddelanden man får till höger och vänster och brev till kanal. Och det betyder otroligt mycket, tycker jag, såna, så hur folk hör av sig till en.
Det var inte alls, jag vill inte alls säga att titta på Anders och säga att det var likadant, för det var absolut inte. Men vi pratade någon gång för länge sedan om din uppväxt, Anders, och att din mamma drack lite, alltså, på en helt annan nivå.
Förstår,
med någon draja för mig, lite så här.
Ja, eller det.
Eller två. Nej, Campari juice.
Ja,
Campari juice. Jag kommer ihåg hur du har berättat att när du var liten, att du har insett nu när du har blivit större, när du blivit äldre att hon kanske var lite onykter lite oftare än vad du kanske trodde.
Ja, det fattade jag ju inte när jag var liten, utan det är ju så när man, och det vet du, de som har druckit någon, att man uppfattar ju inte allting så bra. Det blir ju ett filter emellan. Ja, ja. Och det tror jag att det var med min mamma lite grann med mig. Och då som barn tror jag, vi pratade ju om med min psykolog, att då måste man ju uppträda och vara ännu mer uttrycksfull och låta ännu mer och skrika ännu mer
för att komma igenom,
Det
här bruset. Och det här, jag ser en liten parallell mellan er två.
Ja.
Nej, men,
för ni båda tar ju plats.
Absolut, men jag tror att det kanske blir liksom, jag vet inte, när man, och jag har tänkt många gånger så här också, att för när mamma var gravid med mig och Jens, så var hon fortfarande, för mamma var dålig sedan hon var i 15-årsåldern. För då dog hennes pappa. Mamma var född 1950 och hennes pappa dog 1965. Och på den tiden, när någon mådde dåligt, så blev det naturligt för min mormor då att ta henne till psykologen eller till läkaren. De började skriva ut Sobril. Så mamma var knaprade Sobril som en annan knaprade Dumlekolor. Nej, men alltså, alltså, det var liksom en hel del. Så under hela graviditeten med mig så gick hon på väldigt mycket mediciner, vilket kunde ha resulterat i vad som helst. Men då har jag tänkt ibland så här, vad undrar, kanske var därför man blev lite så här, så man bara, du vet, sprudlande galen.
Hon har inte mycket antidepressiva, så du blev glad.
Jag tror det. Man är ju en produkt av den uppväxt man har. Det går inte att värja sig mot den, utan det här var väl ditt sätt att klara dig.
Ja, ja, absolut.
Ditt sätt att skapa ditt lilla skydd, att uppträda och vara och synas.
Absolut.
Tror jag.
Och det är då jag tänker nu, som jag har ju två barn som är 13 och 7.
Ja.
Och det som är nu är ju mobiltelefonen.
Ah, ja.
För det är så lätt hänt att man sitter med mobiltelefonen som förälder, och man sitter och zonar ut, eller man kanske jobbar, kanske läser ett mejl. Det hände ju inte för 20 år sedan. Då lämnar du jobbet, så lämnar du jobbet. Nu kan jag sitta och läsa ett mejl hemma. Och så har man mamma. Man bara, vänta, jag ska bara, mamma. Jag måste läsa klart mejlet. Vänta, jag måste bara... Att det blir, nu är det mobiltelefonen som är den här barriären som barnen måste fightas för att ta sig igenom. Också. Och så kommer man på sig själv och så bara så lägger man bort den, alltså, och bara, vad ville du? Titta på barnet, vad ville du?
Och så tar man deras mobil och lägger bort den och säger, gör något.
Men det är väldigt intressant, du säger Gry, liksom, där med mobiltelefonen. Det kan också få mig att få så här panik, liksom, vad är det som händer? Så här, 2016, allting handlar om den här mobilen. Och jag tycker det är så tragiskt, liksom. Och jag måste berätta faktiskt en rolig sak, det var faktiskt för några dagar sedan så var jag på...
Vadå, du menar att du har något att säga?
Ja. Det här är faktiskt kul. Jag var faktiskt på en restaurang för några dagar sedan och käkade kräftor. Och så springer jag ner på toaletten och så var det så här pinkränna. Och så kände jag så här, jag vill inte stå där och hänga fram den tillsammans med alla andra. Så jag gick in på toaletten och så kommer jag ut och så står en snubbe typ i, jag skulle säga kanske 10 år eller mer, runt 55-60. Snygg, cool i kostym. Och så säger han till mig och står där och tvättar händerna och säger han bara... Shit, vad det är bra här alltså. Jag bara, men gud, jag älskar varje gång jag kommer hem till Sverige så försöker jag gå hit och nu är det kräftsäsong och så vidare. Och, så vidare. Och han bara, jaha, du, vadå, maten? Säger han. Jag bara, ja men det trodde att du menar. Han bara, nej, Pokémon. Det är så jävla mycket Pokémon på den här restaurangen. Så den här mannen i kostymen älskade att gå där på Sturehof. Han älskade att gå där för det var så otroligt mycket Pokémon. Och jag bara, vart är samhället på väg? Vad är det som händer i världen? Pokémon.
Är det samma sak i Mexiko med den här?
Nej, jag håller inte på med Pokémon. Och Antonio inte börjar med Pokémon heller. Nej. Så jag säger bara, thanks goodness.
Jag tycker han ser ut som en liten Pokémon. Ja,
han är lite gull Pokémon.
Det känns som att du har gått från då vad man kanske får kalla en liksom misär, och där du inte var helt trygg, och sen har du liksom betat dig fram på bar liksom bland lyx och flärd och pengar och folk som har framgång och så här. Är det något du har siktat på, tror du? Är det något som du har så här
glidit på? Jag vet inte om jag siktat på det. Jag har alltid gillat den där världen ganska mycket. Men jag har liksom aldrig direkt hängt så mycket med mina Hollywood-kändisar. Som många andra stylister i Los Angeles. Som verkligen försöker liksom utnyttja alla så här i 190. Du vet, man ska springa på luncher och fester. Och bla bla bla. Jag har verkligen haft det som mitt jobb. Utan stylister, det jag gör, det jag tjänar mina pengar på. Det är liksom mitt levebröd. Men det har liksom inte varit min värld. Självklart har jag gått på fester här och där. Och hängt med lite folk så. Men ändå inte har det varit så här. Det viktiga för mig har varit liksom...
Men har du sökt dig till flärden? Medvetet, eller har det bara blivit så?
Nej, jag tror också inom modevärlden så tror jag när man blir stylist så var det liksom två tracks man kunde ta. Ena spåret var så här hardcore fashion eller göra lite mer celebrities. Och jag valde celebrities för jag tyckte mer, jag var mer nyfiken på den världen, för jag hade gjort de här modegrejerna och jobbat med många stora tidningar, så då kände jag så här, utvecklingen för att jag ska kunna utvecklas mer är en utmaning att jobba med alla de här stjärnorna. Och det Så, men det, då kommer ju automatiskt den här flärdfullheten och glammet och galor och röda mattor och diamonds för miljoner, miljoner dollar som du kan låna från alla de här modehusen och de här juvelsalongerna. Jag menar, det kom ju liksom med det och det, var, och det är fantastiskt. Liksom. Jag tyckte det var fantastiska, fantastiska år och jag vill göra många, många mer saker. Men som sagt, shit alltså, när man börjar göra så här tv och andra saker och nu det här med mitt guesthouse och så känns det som att jag går in i ett annat kapitel på mitt liv och det känns väldigt skönt.
Om man får tro dig då, så är du the shit liksom i Hollywood som stylist och när du berättar om allting.
Jag var nog the shit ett tag i alla fall.
Men bara, skulle det vara likadant om jag träffade någon jag har ju aldrig varit så mycket i Los Angeles en gång. Om jag skulle fråga någon, vi säger att jag kände några där av alla de här.
Ja,
om jag frågade så här, vet du vem Jonas Hallberg? Skulle de säga ja?
Ja, eller jag tror att om du frågar vissa av de här stora stjärnorna, om du säger så här, have you ever heard about a Swedish stylist Jonas Hallberg? Ja, det tror jag skulle säga. Mm. Men jag menar, skulle du komma dit idag och kanske prata med många av de här nya stjärnorna? Nej, men däremot, jag skulle säga att mer publicisterna tror jag, om man går till de här stora publicisterna som jobbar med stjärnorna. De har väldigt bra koll på stylister.
Och publicisterna, det är de som jobbar med tidningar som tar en modell och så ska de ha någon miljö och så ska de ha kläder.
Nej, utan publicister, det är om du jobbar som PR-person till en stjärna. Så till exempel, för att komma in till exempel med Cameron eller Catherine Zeta-Jones eller Sharon Stone eller you name it, så måste min agent oftast kontakta stjärnans personer som är publicister, the PR-person. Och säga så här, men vi har en stylist som heter Jonas Hallberg, han har gjort de här jobben, då kanske han visar mina omslag och så vidare, min resumé. Och förhoppningsvis så säger då publicisten, oh my god, he sounds amazing. Och så tar de in, man får träffa dem, och sen så blir man bokad på ett jobb.
Men det är alltid mitt folk och inget ditt folk, det är aldrig liksom att du går upp med ett omslag och säger, kolla vad jag har
Nej,
gjort.
Nej, svårt alltså, det är sån jädra hierarki i Hollywood också, det är verkligen veta din plats alltså. Det är så, och det har man, fick jag ju lära sig från början, för från början var man så här, man kom in där och
var lite såhär.
Ja, men lite sådär, det vill säga att om inte jag gillade någon publicist som oftast är kvinnor eller gay guys, superdrama, de har ingen fashion, de kommer in typ i en sådär joggingsuit eller sådär hemsk juicy couture och de går typ i foppatofflor och feta i håret och röker och äter burgers. Nej, men det är bara inte någonting, de har ingenting med fashion att göra överhuvudtaget. Och de ska säga till mig vad jag ska ta för kläder till vissa plåtningar, till vissa kändisar. Och jag har faktiskt slaggat av ganska många publicister genom åren. Och jag har verkligen stått upp för mig själv. Men det har också resulterat i många gånger att de publicisterna har aldrig hört av sig till min agent igen. För man säger inte emot en publicist. Så till exempel Megan Fox jobbade med två gånger. Och sista gången jag jobbade med Megan Fox så sa jag typ till hennes publicist liksom att titta på dig själv, titta hur du ser ut. I don't care about you, I don't care about Megan, I think you two should fuck off. Och det var för ett omslag för brittiska GQ och det var det sista jag gjorde med Megan Fox. Men det känns så bra, för jag menar Megan Fox, who gives a shit in her, vad hon gjort? Hon har spelat liksom i, vad heter de, Transformers mot en jävla plåtburkar som inte ens finns. Hon agerar mot en green screen.
Hon har fått barn nu.
Men hon är ju så urusel Megan Fox.
Hon är jävla sopa tycker jag.
Alltså hon är så dålig, så hon kan sticka och brinna alltså.
Men hon är snygg.
Burkarna hade mer utstrålning.
Plåt Niklas liksom, det är pinsamt.
Vilken loser.
Du vet inte ens vad vi pratar om.
Nej.
Jag såg en bild på henne i tidningen idag. Det är så en film som dansar med vargar. Här är hon.
Där är Megan.
Du ser.
Men hon är snygg liksom. Och mitt omslag jag gjorde för NFGQ var jävligt snygg också. Men det var ju snyggast hon fått sig att jobba med någon sopa till stylist.
Tjock också.
Sluta. Backa tillbaka bara pyttekort till skoltiden.
Japp.
Nu när vi träffar dig och spelar in det här så är det skolstart för många. Jag ska gå till skolan i eftermiddag. Min dotter börjar ettan och min son börjar sjuan. Stor dag för oss.
Ah.
Och du då som hade en tråkig skoltid, en ångestperiod i skolan. Vad skulle du vilja säga till föräldrar som skickar sina barn till skolan?
Var lyhörda liksom och sitta inte i telefonen utan kolla in i era kids mål liksom. Och vad som liksom... Och ha en bra dialog med ungarna. Liksom. För idag händer det liksom ännu mer skit i skolorna säkert än vad det gjorde när jag gick i skolan. Och framförallt liksom med kids som är mobbade. För jag gråter typ varje gång man... Och det gör ont i hjärta liksom, när man hör och läser om liksom, kids som är liksom, så här, tonåringar. Eller så här, 11, 12, 13... Det spelar egentligen ingen roll vad det är för ålder. Liksom, oavsett om du är barn eller vuxen. Men extra såklart när det är barn som tar liv av sig för att de mår så jävla dåligt och ångest när de är i skolan. Så jag tycker bara det att man måste försöka... Verkligen ha en bra dialog med sina ungar. Och verkligen prata om saker. Det känns så viktigt.
Men om man har barn som kanske inte, man uppfattar i alla fall som man tror. För man vet inte alltid som förälder är mobbade.
Så,
men vad kan man säga till sina barn som kanske går i en klass med någon som är mobbad?
Alltså,
För det finns väl alltid någon som är mobbad i klassen.
Alltså, vad ska man det göra? Gör det alltid. Och försök då vara dem, om du är den coola i den klassen, eller du är den snygga tjejen, eller den hankiga killen i klassen, räck ut din hand till den där mobbade personen. För det är någonting, det är så lätt för kids tror jag också, när man är liten. Men det är någonting de kommer att tänka på för resten av livet. Så är du den där coola killen eller coola tjejen i klassen, och kanske hjälper den där personen som är lite mobbad, du kommer att må så bra for the rest of your life. Och framförallt när man växer upp, och kunna tänka tillbaka hur cool du var i skolan, än att vara den som mobbar. Det tycker jag är så viktigt, att alla de som har det jobbet och så i skolan, alltså, jag vill bara säga det till dem, att häng in där, för det kommer bättre dagar. För jag hade det skitjobbet i skolan, och jag fick det faktiskt ganska bra på äldre dagar. Så det är om man kan liksom komma igenom alla de här skitåren, att det finns en ljus, det finns ljus i tunneln liksom. Och ljuset i tunneln ska vara någonting positivt, så att du fortsätter att leva ett liv, och inte att det ska vara ljuset i tunneln för att du ser fan Jesus och Judas som står där och vinkar liksom, kom in i heaven, utan live your life, säger jag bara liksom.
Har du träffat de som mobbade dig? Nu sen du har blivit vuxen?
Jag har inte träffat så mycket så, för jag har aldrig varit på någon sån här reunion, så här, återträffar i skolan.
Men om det är någon som har kontaktat dig kanske, när du har pratat om det i tv-program.
Absolut.
Om det är någon som har
men det är det. Folk har hört av sig och sådär. Absolut. Men jag har också sagt det, att jag nu idag, då var man ju det. Då hatar man ju de som mobbar en och tyckte bara liksom, jävla as. Men jag menar, i dagsläget liksom, som vuxen och sitter tillbaka på det, så är liksom, det är ingen så här, jag känner ingen så här bitterhet och är arg på folk som mobbade mig då. Det var en annan del av mitt liv. Då var det jobbigt, men det är inte jobbigt idag liksom. Så alla de som har mobbat mig, det är liksom whatever. Men jag tycker att se till att era jävla ungar, ni som mobbade mig, inte ger samma sak med deras kompisar liksom. För det är jävligt jobbigt alltså.
Du är i Sverige också lite grann på grund av att det kommer en ny säsong av Toppmodell.
Exakt.
På TV3.
Precis. Nej, inte på TV3. Va? Utan det kommer gå på kanal 11 och Dplay.
Oj.
Yep.
Det visste inte jag.
Så kanal 11 och Dplay, och det är helt nytt. Mm-hmm. Och det känns jättekul att det kommer tillbaks. För sista gången jag gjorde det, så gjorde jag i Sydafrika med Caroline Winberg.
Men nu är det du
väninna
du,
liksom. Till mig. Ja, men det är roligt, för det är en samproduktion med Sverige, Norge, Danmark. Det är 6 svenska tjejer, 6 danska, 6 norska. Jag är programledare för Sverige. Det är en modebloggerska som jag blev helt kär i, som heter Janka Poliani. Kanske hon skulle vara den här första kvinnan jag dunkade på. Hon ser ut som norska Heidi Klum, och hennes man såg ut som en David Beckham. Skitsnyggt par. I Danmark var det en programledare som heter Lina Raff, som är en popstjärna. Det var vi 3. Och det är curvy, så det är curvy babes. Och det är första landet utav, jag ska inte säga siffran, men säg 40-50, whatever, länder i världen som gör Toppmodell, så är Skandinavien det första landet som gör en renodlad version utav curvy girls. Så det är bara tjejer i storlek 40, 42, 44, 46.
Bra.
Ja, så skönt. Jävla bra. Och det känns så skönt. Första gången utav alla säsonger jag gjort svenska, så gjorde en säsong av norska Toppmodell, som jag äntligen så här bara, vill ni ha en macka? Någon som vill ha en fika? Ska vi ta en kaka? Med de här tjejerna. Det var så härligt liksom. Friska, härliga, sunda, skitsnygga tjejer.
Men du, att styla en tjej som har storlek 36 är ju inte svårt.
Nej.
Är man smal så kan du ha på en sopsäck och det ser fashion ut.
Mer eller mindre, yes.
Så är det ju. Ja. Det är ju svårare när du kommer upp på 42.
Oh my god, 42, 44. Men då ska
då
jag säga
blir det
sak.
Svårare.
Yep. Men då, som stylist i Hollywood under alla år man har jobbat där, där har man fått lärt sig otroligt mycket om kvinnokroppen. För det är få, ska jag säga, få celebrities som är typ en 34-36. Här kan det vara liksom den mest fantastiska midjan, men de har värsta liksom DEFG-kupan, jätterumpor. Så där har man liksom kommit in i det. Så jag tror att jag har lärt mig kvinnokroppen mycket bättre mot en, om jag bara hade varit så här fashion stylist. Men sen när man blev lite mer så celebrity stylist, så tror jag att jag har blivit mycket bättre på kvinnokroppen än många andra stylister. Just att det är lite mer shapes.
Och vad har du för tips till våra kvinnliga lyssnare som kanske har storlek 40, 42, 44?
44, 46.
46. Hur ska man klä sig för att det inte bara se ut som ett Marimekko-tält? Inget ont om Marimekko, men ett tält.
Ja, men jag skulle säga det också så här, våga liksom, våga glamma till. Våga ha klackar, våga ha kanske röda läppar, en snygg nagel och kanske en liten cool klänning eller ett par jeans och en topp. Och var stolt över dina former. Men underbar säsong, massor med drama, skitbra gäster, så här supermodeller och jättebra plåtningar och fotografer. Och så jag tror att det blir en mega, 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 mega säsong faktiskt. Jag hoppas att det också blir bra, att folk slår på burken och kollar liksom online och verkligen check them out.
Efter att barnen har gått och lagt sig.
Ja, barn 9-10.
Nej, men för att man ska vara med sina barn när de är hemma med det.
Ja. Ja, och då är det bättre att sitta och titta på
TV. Man kan vissa undantag.
Ja, exakt. Alla ska titta på Toppmodel.
Vi får inte glömma bort våran låda.
Nej, vi har en låda här med frågor. Frågan i lådan. Vi vet faktiskt inte vad det står på lapparna. Så du får bara ta en och så svara på den frågan som står.
Okej. Då står det, vad gör dig gladast? Red one.
Ja, han är så gullig.
Och då ska jag säga det, det som gör mig gladast, det är faktiskt så att jag, när jag får vara med min lilla familja. När jag får vara med Antonio och när jag får vara med Chiquita. För det är nog de enda personerna som verkligen får mig också så att man kan så här, recharge my batteries. Om man känner så att man har varit jobbat eller så här, helt tom på energi. Och bara få ligga liksom så här, och mysa i sängen och vara ute och gå med Chiquita i parken. Och vi går till våran favoritfrukostrestaurang i Mexico City. Och när man får lite så här, familjetid, det tror jag betyder mest. Det är det som gör mig gladast.
Gud vad du är gullig när du är så där kärleksfull. Är ni intresserade av att skaffa barn?
Ja, vi har faktiskt pratat om det, men samtidigt så här, Antonio har otroligt mycket kids i familjen. Alla har liksom, du vet, Mexiko. Bambinos. Alla har barn. Och liksom min familj har massor med barn. Mm. Och sen så vill vi först liksom få till det här med vårt guesthouse och kunna öppna upp det. Och, men sen absolut, för man kan adoptera som gay i Mexiko. Mm. Och det är inte så...
Ja, men Micke Bindefeld är ju 85 eller något.
Ja, jag menar, om Micke Bindefeld kan så kan jag.
Det ska du aldrig tyda på, Jonas.
Men tänk, han ser ändå ganska okej ut.
Han ser helt okej.
Tänk att han är 90 snart.
Ja, 95.
Men vet du... Han har aldrig haft så snygga ben som jag. Nej, och han har aldrig haft en Godzilla som du.
Men de ordna avslutar vi med det här.
Hörru, tack snälla för att du kom hit och hälsade på oss.
Underbart, så himla kul.
Och hör av dig så fort du öppnar ditt guesthouse, då kommer vi.
Jag menar, ni har liksom, du har ditt rum, du har din solstol. Mm. Antonio sa det. Och vet du, och den solstolen när du kommer, det kommer alltid vara sol eftersom du älskar att sola. Så även om det pissregnar kommer vi skära ut ett hål. Så solen kommer alltid stråla på dig. Och vi kommer att servera pina coladas och våra muscle boys ska ta hand om dig i 190. Och smörja in det med olja både här och där.
Också muscle boy.
Ja, du är också muscle boys. Hela ditt rum är fyllt med muscle boys. Latinos.
Jag kan rådias. If you like pina coladas.